det är underbart att springa när det är vackert väder. Man bara känner livet liksom så här och det sjuder igen och allt är vackert. Men det är lika härligt att springa när det är 20 sekundmeter på toppen och regnet liksom är iskallt, letar sig in.
I Ute med Pet idag träffar vi Petra Åhl som hade lämnat rötterna i Gällivare och utbildat sig och arbetat söderut i 20 år. Men julen 2010 började hon löpträna och yoga regelbundet. Och då började tankarna komma om vad som är viktigt i livet. Det här ledde till att familjen återvände till Gällivare för att komma närmare naturen, löpningen och yogan.
Det är inte så att allt bara fixar sig och allt, hela livet blir glatt och lyckligt. Utan det blir mer så att det kommer hända massor av saker när man bestämmer sig för sin egen riktning. Och när man, det är ju risken man tar med att börja yoga och löpa, har jag sagt. Men man får ett rikare liv och jag känner det nu. Att få kunna ha varje dag ett liv istället för bara på helgerna, det är jättehärligt.
Jag heter Linnea Lotto, det här är Ute med P1 och idag snurrar vi på oss löparskorna och följer med Petra ut i skogsområdet Nirra utanför Gällivare.
Nu har ju jag med mig löparkläder för att springa ute, det har du också i sig, ja. Men jag funderar på skorna. Ska jag ha såna här gympaskor med tjock sula eller mina springskor som är bra när man springer på is, som har dubbar?
Jag skulle ta dem med dubbarna, det kommer jag att göra. För att det är ju frostigt och det är lite kanske så här snö som har smält och frusit igen, så stenarna kan vara ganska hala. Ta dem med dubbarna.
Nära en femtedel av svenskarna löptränar minst en gång i veckan enligt Friidrottsförbundets löparrapport 2017. Exakt hur många som håller på med terränglöpning eller traillöpning när man springer bortom asfalt och välpreparerade elljusspår för att låta kroppen röra sig längs skogsstigar, backar, gräs och lera, ja, det är svårt att veta. Men det dyker upp fler och fler traillöpartävlingar över landet och du kan utmana dig i kortare distanser i skogsterräng men också i långa lopp i fjällmiljö.
Så, skorna är på. Löparkläderna på, kaminen är igång i stugan så vi ska ut en sväng och hoppas komma tillbaka till en varm liten stuga sen. För det är lite kyligt ute idag.
Det är kyligt och det är desto skönare att komma in igen sen.
Petra har en stuga här som bara är på några kvadratmeter men här ryms två sängar och en kamin, ett litet kök och ett köksbord. Färgerna går i blått och vitt och hit kommer hon för att hitta lugnet. Bilvägarna är långt borta och utsikten från stugan är över en sjö och lummig, mörkgrön skog.
Och när man går ut här så det är ju en stuga som har en helt underbar vy. Vi tittar ut över en liten sjö som faktiskt är frusen för stunden. Och nu ska vi ut och springa rätt ut i skogen. Vad behöver man tänka på när man ska ut så här?
Just här i Nirra så håller jag ju nu på att lära mig området. Så jag håller mig ganska nära de ställen som jag känner till. För det är dokumenterat lätt att gå vilse här i Nirra. Så det kommer vi att göra. Vi håller oss runt sjön här. Och kommer få jättefina vyer därifrån tror jag på andra sidan. Där kan vi yoga också.
Men generellt då, ifall man ska ut och springa i terräng på fjället, då kanske man ser vart man ska ungefär. Det är ju kanske lättare att gå vilse i skogen, tänker jag mig.
Ja, men på fjället kan det komma dåligt väder ganska snabbt också, så att jag tycker man alltid ska ha ganska, alltså förbereda sig så mycket som möjligt och lära känna området. Även om man inte har varit där, så titta på kartor och alltså, få en känsla för vart du kan ha punkter som du kan ha som referenspunkter och alltså, så att du alltid har en plan B när du är ute. Om du är ute långt bort. Sen så tycker jag att man får inte bli rädd för att vara ute. Så ja, men prova på att liksom, vara i närområdet och ta det lite längre ut för varje gång. Så där, och prata med människor som har varit ute, fråga massa frågor och sådär. Så bara ut och kör.
Ja, men vi kör.
Ja, det gör vi.
Vi börjar. Mm. Jag tycker det finns något härligt prestigelöst i att springa i skogen. För det är så att det kan inte gå så himla fort alltid.
Precis. Men alltså det är ju för... Om man gör det i sitt eget tempo. Man får bara liksom uppleva skogen på sitt sätt. kanske promenera där vart det är svårt att komma fram. Och sen bara skuttar man och kan köra jättefort andra delar. Känna livet i sig bara så. Jag
tänker att jag är så pass oteknisk i löp. Tekniken, att jag vågar liksom inte släppa blicken på backen.
Ja, men låt den vara där. Och ju mer du springer så vågar du lyfta blicken mer och mer.
Jag kan tycka att det blir, ibland kan det tyckas tråkigt att jag ser ju bara mina fötter.
Nej, men jag tror en del också har föreställningen om att det ska vara jättejobbigt. För att man, tänk att springa alla kullar och alla backar. Men grejen är att man promenerar när det är brant.
Som nu till exempel, det vart en ganska rejäl kort men ändå rakt upp.
Exakt.
Man blir anfådd på direkten. Blir det nedförsbacke här igen istället får man tänka på att det inte springer för snabbt.
Men nedförsbackar är ju annars känslan när man rullar nerför. Alltså då, det lever man ju en hel dag på, eller mer. Alltså att springa ut i terrängen, det är ett bland de bästa sätten att träna upp sin löpteknik generellt på. För som vi sa så här, för att man inte ska halka, hålla foten rakt under kroppen, för man blir direkt straffad om man håller den snett, för då så tjungar den iväg på någon sten eller något sånt. Så man lär sig att hålla foten på ett bra sätt, och man tränar upp musklerna också, för att de måste jobba åt alla håll och kanter, och då får man en bra liksom grundfysik för sin allmänna löpning. Då är det bara ut.
Så man kan inte säga att jag inte är bra nog, för det blir bra.
Exakt, ungefär som man säger om yoga. Eller när man, för yoga brukar man ju säga, folk säger att nej, men jag kan inte yoga för att jag är så stel. Det är ungefär som att säga att jag kan inte duscha, jag är så smutsig. Och samma sak med löpningen. Här uppe tar vi en yogapaus.
Ja!
Ja, för Petra är yogainstruktör och kombinerar löpning med yoga. Vi tar oss upp på en kulle med utsikt över sjön.
Så,
ja.
Nu har du tagit fram två sittunderlag.
Ja, jag tänkte att de kan vara bra att ha ifall vi ska sätta ner något knä eller sätta oss när vi kör ett litet yogapass här.
Vad börjar vi med?
Vi tar och landar lite grann och gör en solhälsning tillsammans. Och sen gör vi några poser som hjälper oss att hitta centrum. Så det är alltid bra att kunna ha balans när man springer. Och samtidigt så kommer vi att träna upp styrkan i fotledarna när vi gör det.
Men först ska man komma ner i...
Ja, vi får låta pulsen
hitta
komma ner
vilopulsen.
Vi får andas. Det är verkligen yoga att andas. Det är yoga. Mm. Då andas du in. Lyfter upp armarna upp över ditt huvud. Andas ut och fäll dig framåt. Ha kvar fingerspetsarna i marken. Så andas in och lyft upp bröstet bara.
Och att vi står och yogar nu så här ute i naturen. Vad tycker du att det gör för skillnad jämfört med att vara inne i en studio till exempel?
Alltså energin från hela omgivningen. Att man kan... Alltså bara träd, sjö, fjäll, alltså vart man än är ute i naturen så är det en annan energi. Det blir enklare att komma nära på något vis. Så, och det är någonting så här att man är mer uppkopplad mot allt annat när man är i naturen. Och det blir så när man springer också. Så man andas, man ser allting lite klarare. Jag brukar tänka att löpningen är som en också som en meditation i rörelse, precis som yogan är. Det är bara på ett annat sätt. Sen kanske det inte behöver vara ett fullständigt yogapass när man är utomhus. Det kan handla om att bara ställa sig och andas medvetet. Det är ju också yoga. Så det kan vi göra nu.
Hur lätt är det då för dig att hitta det här lugnet och den här rastlösheten som många människor kanske känner, att säga, jag hinner inte stå här och andas bara. Mm. Hur snabbt hittar du den?
Alltså, jag hittar den ganska snabbt nu tror jag. Men jag gör ju det så ofta jag kan. Så man tränar ju på det. Och någonting som jag har insett, för jag har sett att det är så, det är att när jag gör det, när jag landar, så så öppnar det upp mer tid än vad det tar. Och det stämmer verkligen. Liksom, är du i normalt liksom mål så ska du meditera 20 minuter om dagen. Men är du stressad så meditera 2 timmar.
Där lämnar vi Petra Åhl en stund i skogen utanför Gällivare. Här i Ute med Pep ska vi nu prata om att läsa karta och kompass som alla säger att man bör kunna om man ska ut på egna äventyr i naturen. Men hur gör man egentligen och hur svårt är det att lära sig? Jag träffade tidigare VM- och SM-medaljören i skidorientering, Lena Turesson, för att få några råd på vägen.
Orientering, många tänker ju det som en tävlingsidrott och som en motionsform. Men det finns ju så många andra situationer i livet där den här kunskapen är nyttig att ha. Och till exempel då, ja, du är i ett slalomsystem, ska du navigera i pisterna, det är ofta pistkartor, det kan vara, du ska kunna tolka en GPS, och det finns ju olika former, hitta i tunnelbanesystem, i städer och så vidare. Och sen kan det ju vara så att du vill hitta ut i naturen, men du vill, alltså att följa leder, markerade leder är ju en sak. Jättevärdefullt, men det är kanske ofta det där lilla extra att våga komma ut i skogen och i naturen dit du inte har varit förut. Hitta nya smultronställen och så vidare. Och i fjällen, hitta nya vägar. Och då är det ju så tryggt att ha med sig kartan och kompassen.
Det känns som att det finns så himla, himla, himla mycket små detaljer man ska lära sig. Måste man kunna varenda liten pinal på de här?
Nej, men man måste inte det. Det jag har med mig idag är ju en orienteringskarta som man använder när man tävlar i orientering. Men man kan ju även använda den, den är så detaljerad så att du ser myrar, hyggen, vart det är stenigt, vart det är tät terräng. Så du kan ju jättegärna använda den när du är liksom ute bara för att leta ditt lingonställe eller ditt svampställe. Eller... Men det är väldigt mycket detaljer, men du behöver inte kunna allt det för att kunna orientera. Utan det viktigaste är ju att man förstår från början, vad är en karta? Kartan är ju en avbild av verkligheten. Naturligtvis då väldigt förminskad. Man pratar om skala och vi använder längdskala. Och på en vanlig orienteringskarta, om vi säger den som används mest idag, då är det skala 1 på 10 000, vilket innebär att 1 centimeter på kartan motsvarar 100 meter i terrängen och avbildar då det som finns i terrängen skalenligt. Men på en fjällkarta till exempel, då har du en mycket större skala, 1 på kanske 1 miljon.
Och det kan vara bra att titta då när man tar upp sin karta, börja där, få se nu vilka mått är det och hur mycket är då 1 centimeter på den här kartan?
Ja, det är viktigt att ta reda på det från början. Att man vet att det är skillnad på bilkartor, fjällkartor. Det finns ju gröna kartan och så orienteringskartor. Men det är inte speciellt svårt. Det ser man också ganska snabbt om man står på kartan. Om man är någonstans på kartan. Eftersom det då finns då detaljer på kartan som vi kallar för karttecken. Det redovisar hur det ser ut i terrängen. Dels finns det färger, att vitt är skog och gult är öppna partier, grönt är tät skog. Men så finns det även karttecken för allting du kan se. Gropar, höjder, stenar, små höjdpartier, stora höjdpartier, där det är blött och så vidare. Så det finns väldigt mycket karttecken på kartan. Men de karttecken som man lär sig först, om man är nybörjare om vi säger, eller nyanvändare, då är det vi kallar för ledstänger. Tydliga saker i terrängen, stigar, vägar, kraftledningar, ängskanter, till exempel sjökanter. Det kallar vi för ledstänger och det är det man lär sig först, den så kallade planbilden på kartan. Så står du i en stigkorsning och du har en stig som går ut till höger och en åt vänster. Då ska du ställa in kartan så att den stämmer med verkligheten. En stig till höger och en stig till vänster. Det är det första sättet att passa kartan. Sen kan det vara så att du vill lämna stigarna. Kanske säg att du är i fjällen och du vill gena från en led till en annan. Eller gena, ta en annan sträcka helt enkelt. Du vill se något nytt eller korta av eller förlänga din tänkta tur. Och då måste du plocka fram kompassen så att du kan ta ut en kompasskurs.
Och här börjar det kännas lite klurigt, tänker jag. Nu har du lagt kompassen på kartan. Vad gör man sen?
De vanliga kompasserna som man köper i sportaffärer är uppbyggda på samma sätt allihopa. Det är oftast en plastbricka och det finns lite olika varianter på den beroende vad man känner sig bekväm med. Men det finns ett kompasshus och i kompasshuset finns det en magnetisk nål. Och den här nålen visar ju alltid vart norr och söder är. Alltså den röda delen på nålen pekar alltid åt norr. Om du vill passa kartan med hjälp av kompassen så ska du se till att den röda nålen och de små svarta linjerna på kartan som kallas för meridianer, att de sammanfaller.
Mm-hmm.
Så norr på kartan är alltid, de hjälper en alltid. När man gör en karta så finns det alltid en text någonstans på kartan där det kanske står vilken skala det är och vad det är för karta. Och det är också uppåt på kartan. Så uppåt på kartan är alltid norr. Det håll texten står åt. Så det kan man få hjälp av också. Men de små svarta tunna linjerna som går tvärs över hela kartan, det är meridianer. Och det är alltså, meridianen visar, det är egentligen en förminskning av den här stora ellipsen som går runt jorden. De här meridianerna norr på kartan pekar mot Nordpolen och den andra mot Sydpolen. Och det går ju runt så här, men det är ju bara en liten bit vi har. Men de pekar alltid mot norr. Och låter jag då kompassnålen och dem vara parallellt så har jag kartan passad. Och på det sättet vet jag att nu stämmer terrängen överens med verkligheten.
Då måste jag testa här då bara att vrida på, om jag tar kartan och kompassen och vrider hela kroppen bara till vänster. Då flyttar sig nålen och norr är åt ett helt annat håll än vad de här svarta linjerna är.
Ja.
Och då måste jag ju då inse att nej, men det här blir fel. Då får man liksom bara stå och röra sig fram tills de är jäms med varandra.
Precis.
Just det, så det går liksom inte att...
Nu gör du helt rätt, nej precis. Ja. Sen kan det ju vara så att du inte tänker springa åt norr hela tiden.
Nej, precis. Nej. Det är inte alltid säkert du ska dit.
Utan du vill ta ut en kompasskurs. Du kanske står på någon myr och tänker att jag ska upp på den där fina höjden. Där verkar det vara härligt och fin utsikt. Då får du lägga din kompass. Du har listat ut var du är. Det är en förutsättning och det vet du. Du är på den stora myren. Och så sen så ska du upp på höjden. Där borta på kartan. Och du tänker att det måste vara den. Mm. Då lägger du kompassens sida.
Det är som en linjal på sidan.
Ja, linjalen, precis. Det heter nog så också, det har du rätt i. Den åt det håll du tänker gå. Och sen vrider du kompasshuset så att linjerna i kompasshuset sammanfaller med meridianerna.
Mm-hmm.
Sen kan du släppa kompassen och låta den rörliga nålen spela in, alltså hamna parallellt med linjerna i kompasshuset. Och då har du din kompassriktning.
Det är ju lite svårt att förklara i radio såklart. Man skulle behöva sitta med egen karta och kompass och gå igenom det här ett tag. Hur länge tar det att lära sig karta och kompass så att man är hyfsat bra på det?
Att det behöver inte ta så himla lång tid. Det finns mycket bra instruktioner på nätet. Så där kan man sitta och göra det i teorin hemma. Det går jättebra. Och sen så kan man ju ge sig ut på en... Du kan ju börja med en stadskarta till exempel, där du känner dig hemma. För varje gång du tar höger eller vänster i någon gatukorsning så vrider du både dig själv och kartan så att du har den hela tiden passad så som verkligheten ser ut.
Skidorienteraren Lena Turesson hörde vi där om hur man lär sig tyda karta och kompass. Här i Ute med P1 ska vi nu tillbaka till Petra Ål och Gällivare där vi är ute och springer i skogen. Det är mulet, snöblandat regn hänger i luften och vi springer i snårig terräng. Och Petra, hon har hela tiden ett stort leende på läpparna.
Ja, men jag älskar att vara utomhus. Jag vill göra saker utomhus. Och varför gör man det? Varför gillar man det? Det är bara att man kommer som... Det låter ju så filosofiskt. Men det blir en nära livet upplevelse för mig.
Nära livet upplevelse?
Ja, alltså. Och det är faktiskt så att det är underbart att springa när det är vackert väder. Man bara känner livet liksom så här och det sjuder igen och allt är vackert. Men det är lika härligt att springa när det är 20 sekundmeter på toppen och regnet liksom iskallt letar sig in.
Men menar du det nu? Helt ärligt.
Riktigt. Alltså, bara liksom, alltså man är aldrig så mycket i nuet som man är då. Man vet att det är bara ett steg till som behöver tas. Och jag får också liksom så här en längtan av att utsätta mig för det. För att det är så härligt att ta sig igenom det.
Men är det, du tycker alltså det är härligt även när det är så värst? Det är inte bara känslan efteråt?
Men jag tycker det. Jag tycker att det är så kraftfullt. Alltså. Bara för att känna att jag får lov att göra det här. Jag kan det. Då blir jag liksom tacksam när jag gör det. Det är nog det som gör att jag älskar det så mycket.
Och nu är vi snart framme.
Ja, nu ger man det här.
Får vi se hur varmt det är inne i stugan.
Ja, vi får hoppas att elden fortfarande brinner.
Så extremt uppfriskande.
Ja.
Det är också när det är lite småruggigt i vindarna och precis. Lite mulet sådär.
Vi ser vad som har hänt här. Och vi kan få lite värme. Ja.
Att vara ute och springa ensam i skogen eller på fjället under dagtid kan bara det vara en utmaning för en del. Att våga gå utanför leder och stigar som man känner igen. Och Petra har funderat en del på det här, hur hon ska hantera sin rädsla.
För jag har varit jätterädd. Alltså jag har en katastrofplan redo hela tiden när jag är ute långt själv ute i skogen och springer om alla farliga djur jag kommer att träffa och vad jag kommer att göra då. Och det har blivit lättare och lättare. Så det handlar ju om att vänja sig vid det och möta rädslan också då. Och kanske göra det stegvis. Om det är det som gör att som hindrar en från att vara ute. Och just nu så försöker jag möta den genom att ge mig ut i den mörka skogen med pannlampor på ensam. Bara för att liksom flytta mina gränser lite grann och inte låta dem begränsa mig.
Men det är inte helt enkelt, alltså jag vet inte, hur gör du?
Ja, men det är så lustigt, jag tänkte precis på det här jättemycket igår. För då var jag ute och sprang. Men det var en sån där tur igår när jag sprang när jag bara tänkte på en massa saker och fick såna aha-upplevelser i varför det är så. För jag får verkligen jättehög puls och kan känna att mina hjärnspöken kan få mig att bli jätterädd. Alltså bara något litet knak i skogen får mig liksom att skutta flera meter upp och så. Men så börjar jag tänka att dels det första är att bestämma sig. Att bestämma sig för att inte låta rädslan styra livet. Och det gäller ju, då tänkte jag så här, men det här är ju värsta mentala gymmet för mig att vara ute och springa på kvällarna. För om jag kan lära mig att hantera den här rädslan så har jag ju nytta av det på jättemånga andra ställen. Så kanske man kan motivera sig själv med att vara ute genom att se det som en... Alltså det är bra för mig att göra det. Och så kommer jag på att inte bara så här att möta rädslan utan det som jag verkligen gör det är ju att jag fostrar tilliten. Jag fostrar min tillit när jag vågar möta rädslan. Jag ser ju att det händer ingenting. Det är ju inte så farligt som man inbillar sig.
I nästa program byter vi löparskorna och skogen mot torrdräkt och djupt vatten.
I början när jag dök så kände jag en viss, så här, ganska svag men ändå oroskänsla som gjorde att man kanske valde andra aktiviteter före dykningen. Och då frågade jag en av våra mest rutinerade instruktörer på en julfest och då sa han att jag tar 40 dyk, sa han. Så sen tog det väl 35-40 dyk, sen var man som fisk i vattnet. Så han hade rätt, så man behöver dyka på en hel del.